Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Österbacka predikar i Bibeln på tredje söndagen i advent den 13 december 2015 över Malaki 3:1-6.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad idag du till oss säger om allt som i dig vi äger. Gör oss alla för dig stilla, låt oss ej din nåd förspilla som du oss så nyo bjuder när ditt budskap till oss ljuder. Lär oss dina bud och rätter som du här framför oss sätter. Och när vi ditt ord fått höra, hjälp oss att därefter göra. Hjälp oss, Jesus, dig till ära, frukt i tro och kärlek bära. Och när dagen är förliden, tag oss hem i rätta tiden. Amen. Dagens tema är Herrens vägröjare. Söndagarna i advent från den andra till den fjärde är botdagar. Då vi påminns om att rannsaka oss och städa i vårt inre inför Jesu ankomst. För att möta frälsaren under julen. I den här uppgiften, städningsuppgiften, är Johannes döparen viktig. Det är han som kommer fram i texterna för tredje söndagen i advent. Det är han som röjer vägen för Herren. Predikotexten har jag valt som från den gammaltestamentliga texten från Malaki 3, de sex första verserna. Och vi lyssnar till dem i Jesu namn. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för dig, för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han visar sig? Han är som guldsmedens eld och som tvättarnas såpa. Han ska sätta sig lik den som smälter och renar silver. Han ska rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Då ska Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Jag ska komma till er och hålla dom, och jag ska vara snabb att vittna mot trollkarlar och äktenskapsbrytare, och dem som svär falskt, mot dem som vägrar arbetaren hans lön, och förtrycker änkan och den faderlöse, som vränger rätten för främlingen, och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Jag, Herren, har inte förändrats, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Amen. Helige Fader, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Malaki var den sista profeten i Gamla testamentet. Efter honom följer en tid av 400 år ungefär. Han var verksam nämligen på 400-talet före Kristus. Tills Johannes döparen framträdde. Han var den följande profeten som Gud sände för att bereda vägen för Herren. Här nämns i texten att Herren ska komma till sitt tempel. Esra berättar om i sin bok. Esra var samtida med Malaki. Han levde också på 400-talet. Han berättade sin bok om hur templet byggdes upp igen. Och det invigdes år 516 före Kristus. Det var ungefär 70 år efter att Jerusalem förstördes. Men efter att tempeltjänsten hade återinförts skedde det igen en tid av förfall. Malaki går till rätta med många saker som hade börjat spåra ur. Prästerna föraktade Guds namn genom att de offrade oren mat. De skötte också gudstjänstlivet dåligt. Prästarna slarvade med undervisningen. Man vanärade äktenskapet och slarvade med tiondet. De här sakerna är sådana som Malaki räknar upp i sin bok utöver, vid sidan om den här texten vi läste. I de allra sista verserna av sin bok förutsäger Malaki att Gud ska sända Elia innan Herrens dag kommer. Det här förbryllade människorna som hade upplevt Johannes döparen och också som frågade Jesus vad det betyder att Elias först måste komma. Och han säger rent ut att det var Johannes döparen som Malaki hade profeterat om. Ängeln som visade sig för Sakarias hänvisade till Malakis profetia om Elia och sa: Johannes, det här barnet som ska bli fött, han ska gå före Herren i Elias ande och kraft. Också i vår text har vi en syftning på Johannes döparen. I evangelietexten hörde vi Jesus citera den första versen ur vår predikotext. Johannes döparen är budbäraren som ska förbereda vägen för Jesus. Texten fortsätter sen i den anda som Johannes verkade i, men den förenar Johannes verksamhet med det som Jesus gjorde när han fullbordade profetian om Messias, som kallas förbundets sändebud eller förbundets ängel. Sändebud är vårt svenska ord för ängel. Det var Jesus som renade Levi söner och skänkte sin rättfärdighet åt dem. Men både Johannes och Jesus bestraffar de synder som Malaki nämner. Vi ska närmare begrunda de här synderna i första delen av predikan. Och sen ska vi för det andra se hur Jesus kommer till sitt tempel och hur vi renas så att vi kan frambära rätta offer. Malaki räknar upp 7 typer av synder som han bestraffar. 1. Trollkarlar. 2. Äktenskapsbrytare. 3. De som svär falskt. 4. De som vägrar arbetaren lön. 5. De som förtrycker änkan och den faderlöse. 6. Vränger rätten för främlingen. Och 7. De som inte fruktar Gud. Tänk så aktuellt i vår tid. Du säger kanske, vi har väl inte trollkarlar i vår tid. Inte sådana där riktiga trollkarlar. Det som vi ser i TV ibland, det handlar väl om illusionister. Sådana som är så fingerfärdiga och skickliga att det verkar som de ska trolla. Men trollkarlarna på gamla testamentets tid, de åkallade djävulen. Det var i de onda andarnas namn som de gjorde sina märkliga ting. Men vi har en uppsjö av trollkarlar också i vår tid. Fast vi inte kallar dem trollkarlar kanske. Det finns svärmare, sådana som ägnar sig åt alla möjliga former av spiritualitet. Vi brukar sammanfatta dem under benämningen New Age, den nya tidsåldern. Där finns spiritister, där finns helare i stora mängder. Det finns yoga och meditation, som i grunden går tillbaka på hinduism. Kännetecknande är att man inte söker ledning i Guds ord, utan i sitt eget sinne. Och det är något som är mycket typiskt för vår tid. Jesaja säger, när de säger till er: fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara: ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för de levande? Äktenskapsbrytare, som är det andra, behöver vi knappast söka efter idag. Äktenskapet är samhällets grundpelare och djävulen har satt ner enorm möda för att slå sönder det. Och det är rent kusligt att se hur han har lyckats. På den här punkten är det tragiskt hur den falska, avfallna kyrkan har gett sig i bolag med den materialistiskt sinnade världen och statsmakten. Precis som uppenbarelseboken framställade vilddjuret och den falske profeten. I Hebreerbrevet läser vi: Äktenskapet ska hållas i ära hos oss alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. För Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. Här är ett klart besked till dem som idag menar att man kan acceptera olika samlevnadsformer och flytta samman utan att gifta sig, eller som radiokanalen Extrem alldeles nyligen tog fram i ett program, polyamori, det vill säga det att man älskar många och man, det blir i praktiken gruppsex. Eller åtminstone många lösaktiga förbindelser. Bibeln slår fast: den äkta sängen ska bevaras obefläckad. Äktenskapet mellan en man och en kvinna är en institution ända från skapelsen. Och att bryta den betyder att man gör våld på Guds skapelseordning. Vad som faller utanför den ordningen kallas sexuell omoral. Eller på gammal svenska horeri. Sådan drabbas av Guds dom på den dag när han bestämmer. Det är mycket olycksbådande hur vårt folk idag öppnar sig för sådant horeri. Johannes döparen fängslades och miste sitt huvud just på grund av sexuell omoral. Han vågade kritisera landsfursten Herodes för att han hade en affär med sin bror Filippus hustru Herodias. Det är inte tillåtet för dig att ha henne, sa han till kungen. Och det var för mycket. Det var ett rakt besked. Vi kan fråga oss om vi är beredda att riskera våra relationer till närstående, syskon, barn eller andra, som lever ett liv som inte är förenligt med Guds vilja, genom att säga till dem: det är inte tillåtet. Det är ofta svårast att komma med Guds lag till dem som står oss närmast. Och vi ska inte bara skicka det här till andra. Vi ska också tänka på hur Jesus skärpte budet om äktenskapsbrott i bergspredikan. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Sedan över till den tredje synden, de som svär falskt. På Malakis tid var det ett vanligt sätt att försöka komma åt andras egendom på ett orättfärdigt sätt. Idag är det kanske vanligare att syssla med skattesmitning, men det är precis samma sak. Man lurar myndigheterna för att skaffa sig egna fördelar. En del menar att man kan tillåta sig lite svart jobb som inte betyder något, för det är de rika som smitar undan de stora summorna. Men inför Gud är det ingen skillnad. Är det oärlighet i det lilla, är det också i det stora. För oss kristna gäller det att vara trogen i det minsta. Jesus säger: den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Den fjärde synden som Malaki dömer är att vägra arbetaren hans lön. Också det här är ett uttryck för oredlighet. Och det gäller i första hand arbetsgivare. I dagens samhälle drabbas börsföretagen hårdast, där man jagar efter högsta möjliga dividendutdelning och inte drar sig för att sparka anställda för att göra vinsten ännu större och kunna betala ut ännu mer av direktörer och styrelseproffs. Malaki skulle nog vara mycket hård i dagens fackliga förhandlingar och samarbetsförhandlingar. Men vi kan utsträcka domsorden till oss alla vanliga medborgare, fast vi inte står i arbetsgivaransvar. Det gäller oss i alla situationer då vi mest tänker på att samla åt oss själva. Här kan vi också tänka på vårt ansvar som församlingsmedlemmar. Med ansvaret att se till att de som tjänar i församlingen på olika sätt kan ägna tid och krafter åt förberedelser och andlig vila för att orka i tjänsten för Guds församling. Sen har vi den synd som drabbade de allra svagaste på Malakis tid: att förtrycka änkor och faderlösa. I stora delar av världen gäller ännu samma syn på kvinnorna som då. Flickorna blev ofta bortgifta i mycket ung ålder, ofta i de yngre tonåren. Och så var det ofta med äldre män. så de blev tidigt änkor. Det var inte ovanligt på Jesu tid att det fanns änkor som var i 30-årsåldern. Men de hade det uruselt ställt. De hade inga rättigheter. De var på allra nederst på samhällsstegen. Och för de barn som blivit föräldralösa var det också eländigt. Idag hamnar många, många barn ut på gatan därför att de inte har ett hem. Profeterna förmanade de rättsinniga, dem som fruktade Gud, att se till att just de här svaga och värnlösa skulle få den hjälp de behövde. För oss gäller det att bidra till att vi räcker ut vår hand för att hjälpa de fattiga, både hemma och i andra länder. Paulus skriver i andra Korintierbrevet om hur makedonierna var ivriga att hjälpa de kristna som led nöd i Jerusalem. Han påpekade att det behöver ske en utjämning och att drivkraften till det är att vår Herre Jesus, som var rik, blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Genom att ge ska vi själva bli rika, fast kanske inte till det yttre. Den näst sista synden är att vränga rätten för främlingen. Det här är verkligen en aktuell sak för oss i dagens Europa, också i vårt eget land. Flyktingströmmarna har blivit en kalldusch för oss. Ingen har kunnat förutse att det skulle bli en sådan ström. Nu söker man efter möjligheter att undanta främlingarna från de rättigheter som gäller för våra medborgare. Eftersom det blir för dyrt att ge dem samma rättigheter och ekonomiska bidrag som vi själva får. Det kan man kalla att vränga rätten för främlingar. Samma sak händer när vi resonerar så att de nog kan komma till andra ställen, men inte till vårt kvarter. Det finns ett uttryck, kommer från ett engelskt uttryck, förkortas NIMBY. Not in my backyard. Inte på min egen bakgård. Nu ska vi ta hand om dem, men de ska inte komma hit och störa mig. Sen har vi det allra sista, att inte frukta Gud. Där ryms allt annat som vi inte har kunnat precisera i det föregående. Jag tror att om Malaki hade levt idag skulle han ha varit mycket upprörd över alla aborter, bland annat. Den kalla och okristliga inställning som inte vill erkänna kristna barnmorskor rätten att vägra vara med i mordet på ofödda barn, det är någonting fruktansvärt. Då riksdagen nyligen röstade om medborgarinitiativet var det bara drygt 30 som försvarade samvetsfriheten. Tyckte att man borde ha rätt att vägra döda. Tänk hur det låter. Det är ju helt enkelt grymt. Och det är ett uttryck för att vårt land, också dess ledare i majoriteten av riksdagen, har tappat den gudsfruktan som vårt land i århundraden har byggt upp. Man förfasar sig nog över 10 000 våldtäkter och vill straffa dem, och det är helt riktigt. Men man bryr sig inte ett skvatt om de 10 000 ofödda barnen som tas av daga, ofta för att man ska skydda dem som varit otuktiga. Den här söndagen firas av många samfund i Sverige som livets söndag. Man uppmärksammar hur det brutala antikristliga samhället föraktar livet, både i dess början och i dess slut, och hur Bibeln lär oss att högakta livet. Det är bara Gud som råder över livet. Vi ska varken ta livet av ofödda barn eller av gamla orkeslösa som vi inte mäktar sköta om. Till allt det här säger Gud: jag ska komma till er och hålla dom. Han ska komma till sitt tempel. Och han påminner i slutet av vår text: jag, Herren, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Det finns en möjlig annan översättning som nämns i Not i folkbibeln till det här. Det är: ni, Jakobs barn, har inte slutat synda. Det låter väldigt rimligt att det skulle vara den tolkningen. Jag, Herren, har inte förändrats. och ni har inte slutat synda. Hur länge ska då Gud ha tålamod? Det finns ett svar i nästa vers, efter vår text, där han fortsätter. Vänd om till mig så ska jag vända om till er. Gud har ännu inte gett upp. Han utrotade det hårdnackade judafolket. Nej, det gjorde han inte. Han utrotade inte det hårdnackade judafolket. Han borde ha gjort det, för de var så syndiga. Han borde ha dödat dem, låtit dem bära följden av sina synder. Men han lät dem fortsätta. Han har ännu inte utrotat oss och vårt folk. För judafolket så hade han, skulle vara det folk där frälsaren skulle födas. Det hade han lovat och det stod han fast vid. Jesus föddes av det judiska folket. Och än idag ljuder inbjudan till omvändelse. Vi vet inte hur länge till. Gud sände förbundets sändebud till judafolket, den som de längtade efter, Messias, Jesus Kristus. Han ska rena Levis söner, säger Malaki. Levis söner, det var prästerna som gjorde tjänst i templet, som bar fram offer inför Gud för att Gud skulle förlåta synderna. Också Levis söner själva var syndare. De måste också offra för sig själva. De behövde bli renade. De behövde luttras så som guldsmeden renade och luttrade metallen så att han fick fram det edla. Då var det så att ingen skulle ha kunnat uthärda den dagen då Messias kom, om han hade låtit all sin rättvisa dom drabba syndarna. Ingen skulle klara av luttringselden med livet i behåll. Ingen enda av oss uppfyller kravet på rättfärdighet när vi granskar oss i ljuset av Guds heliga lag, som kommer på mångfaldigt flera sätt än det lilla som vi tog fram idag. Vi är dömda under Guds stränga och rättvisa lag. Så som Johannes döparens bättringspredikan fick folk att fråga, vad ska vi göra? Så får Guds lag oss också att chippa efter andan. Vem kan bestå den dag när han visar sig? Hur ska jag, arma syndare, kunna stå inför domaren när han kommer? Gud själv har tänkt ut svaret. Han vet att ingen av oss har en chans på egen hand. Det måste lösas på annat sätt, för han vill ingen syndares död. Det är han själv som går in i luttringselden. Han kommer till sitt tempel och låter de ogudaktiga döma honom till döden. Han dömdes till att korsfästas i de avfälliga judarnas ställe och i ditt och mitt ställe. Han måste dö för världens synder. Det var verkligen en helvetets eld som måste drabba honom för att vi skulle få den rättfärdighet som krävs av oss för att vi ska få se Gud. Tänk, alla världens alla synder drabba honom, en enda människa. Det måste ha varit grymt. Det var det. I nytestamentlig mening är också vi Levis söner. I den nytestamentliga betydelsen finns det inga offerpräster som ska medla inför Gud längre. För Jesus, han blev en offerpräst för oss alla. Han offrade sig själv på korset med sitt eget blod. Och därför har ett evigt offer burits fram. Det behövs inga fler offer. Gud bekräftade att den gammaltestamentliga offertjänsten var slut när han 40 år efter Jesu död förstörde Jerusalem, templet, allt. Då fanns ingen offertjänst längre. Sen dess hade inte funnits heller. Jerusalem är öde, dess präster är döde, som Franzén skaldade. Men vad är då det offer vi ska bära fram? Jo, Jesus bar fram ett offer för oss, för våra synder som gäller för evigt. Han blev vår rätte präst som offrade sig själv för alla tider. Och det täcker in alla våra synder. Vi behöver inte offra för att få förlåtelse för våra synder. Men nu kan vi gå frimodigt, helt rena fram till Guds tron i templet. Det himmelska templet. Vi har blivit präster åt Gud som är renade och luttrade i den luttringseld som Jesus genomlevde. Vi får komma nära, som termen lyder i Gamla testamentet. För genom honom är vi rena. Vi har fått den helighet som en präst behöver. Det här sjunger Anders Nilsson den yngre om i en sång. Om du är usel och död och kall, så är du friköpt i alla fall. Din synd med blodet borttagen är, om också du på den bördan bär. Till barn du valdes av evighet, Guds barn du är, oglöm mig det. Du fjärran var, men har kommit när, igenom Jesus, din broder, kär. Det är på den grunden som våra offergåvor håller. Inga offer som vi själva hittar på håller måttet. Men det som Jesus gjorde, det håller. Och när vi ställer oss i Guds tjänst och i tron gör det som Gud lär oss göra, då kan vi göra vår andliga tempeltjänst på ett sätt som behagar Gud. Då kan vi bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Våra offergåvor är trons frukter. Som först och främst tackar Gud för hans stora kärlek, som visade sig i Jesus Kristus och allt vad han gjorde för oss, och som sedan villigt gör för Gud det som han vill bland våra medmänniskor. Det är vårt offer. Min vän, idag är det tid att lyssna till Malaki och att lyssna till Johannes döparens och Jesu inbjudan. Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.